Podplay.
Brottslingarna i den här podden gör ofta allt för att de inte ska märkas. Såklart. Det är ju ett sätt att minska risken för att åka fast. Men det funkar inte för Jonas och Erik. För de håller på med graffiti och då är det ju ett måste att lämna sin tagg efter sig.
Dumt nog stannar inte Jonas och Erik vid att sätta sina namn på pendeltågsplåt. För när de blir närmast kändisar i sociala medier så blir deras konstnärsdrömmar till kriminella mardrömmar.
Välkommen till Misslyckade brott med stylemastern Andreas Utterström och saneringsentreprenören Mattias Bergman.
Okej, du måste förklara vad jag är för någonting. Style master, ursäkta min okunnighet.
Jag skulle väl säga så här, Andreas, att i det här avsnittet kommer vi att bottna lika mycket med ämnet som vi gjorde den gången vi skulle prata om rapkultur.
har vi pratat om rapkulturen?
Ja, vi gjorde ju ett avsnitt för många år sedan om Dr. Dre, var det va?
Herregud.
Vi har fått ganska mycket läsarrespons på det avsnittet med skratt över hur otroligt vita och fel ute vi var när vi pratade om den här kulturen. Vi var gulliga, men det var inte roligt. Liksom. Det börjar den 10 juli 2018. Vi är vid Märsta station, som väl får sägas vara ungefär lika upphetsande som alla andra pendeltågstationer i Stockholmstrakten. Kanske är den till och med något tråkigare.
Ja, jag som ju då bor vid Spånga station, en pendeltågstation, vill ändå ta pendeltågstationerna i försvar. De är inte vackra, men de är funktionella och de tar mig till och från jobbet och jag älskar dem.
10 juli 2018 var vi och sommaren 2018 är osedvanligt varm i Sverige. Vi har värmebölja på värmebölja, så de 13 graderna som det är just den här sommarnatten är nog ganska uppfriskande. Men ur julimörkrets dunkel löser sig nu några lugubra gestalter. De delar inte vår syn på Märsta station. Tvärtom är det här något av deras favoritplats. Det är lätt att tänka sig de vågor av adrenalin som flödar genom personerna. I ryggsäckar rasslar det kanske lite lätt av de lösa kulorna som finns i sprayburkars innandöme för att färgen där inte ska stelna. Framför gestalterna tornar pendeltågen upp sig som stora plåtkossor. Nu ska de SL-blå och vita tågkropparna förvandlas till målardukar.
Alltså, vad hade du rökt när du skrev det här manuset? Den här liksom, poetiska tonaliteten är ju ganska långt från hur du brukar skriva.
Ja, jag var inspirerad.
Jaha.
Osis kan vara Osis, men vi säger Osis. Det är en av de signaturer som snart pryder pendeltågen. Bakom den taggen står Jonas. Och det är varken första eller sista gången han sätter sin prägel på metallunderlag. Pryder pendeltåg, sa jag förresten. Om man tycker det eller inte, det beror ju helt på vad man tycker om graffiti. Om man ens tycker att det är graffiti och inte vanligt skadegörande klotter som Jonas nu ägnar sig åt. En sak är säker. Osis är just den här natten inget passande namn för Jonas. Han har nämligen inte alls någon Osis utan tur och kommer undan. Och efter hans dåd går Stockholm i vila igen. För att vakna upp till upptäckten av målade SL-vagnar. De anställda på tågjätten MTR som kör tunnelbana och pendel på uppdrag av SL, de kan hålla sig för skratt. Deras av nöden mycket erfarna städpersonal fotograferar och dokumenterar noggrant Osis verk. Sedan täcker man målningen med kemikalier och spolar rent med högtrycksspruta. 14 392 svenska kronor kostar just den här saneringen och de pengarna får i slutänden skattebetalarna stå för. Så ett argument för det här med graffiti är ju då att det är konst. Det här är samtidens Michelangelo som håller på när Jonas är på Märsta station. Vad skulle du svara mot det?
Ja, men motargumentet är ju att det möjligen är konst, men inte när du kör på någon annans vägg klockan 3 på natten. Då är det faktiskt bara skadegörelse.
Mm. För att när Maurizio Cattelan säljer en banan med gaffatejp för 6,2 miljoner dollar eller Banksys Shredded-tavla som alltså under auktionen där den auktionerades ut då blev shredded, alltså förstörd i realtid. Den gick för 25,5 miljoner dollar. Och då är det ju konst.
Ja.
Men när Jonas är ute i Märsta och skapar, då är det ju betydligt billigare, men det är också kriminellt. Och visst kan man då säga att Jonas lika gärna kunde ha ställt sig vid en uppspänd duk hemma och målat akryl, men då missar man ju en del av de här argumenten, för att för den som målar så är det en del av tjusningen att det är förbjudet. För visserligen finns det lagliga väggar som kommunen då skapat för att man ska få rita av sig, och det har Jonas också gjort. Men riktigt kittlande och äkta blir det tydligen när man målar på saker som man inte får måla på. Som på linje 41 på pendeltåget.
Men det här är väl lite som folk som håller på med såna här illegala racingtävlingar. Alltså där man tävlar ute på gatan mitt i natten istället för att köra på någon bana. För sådana finns det ju. Det är väl också en del av tjusningen då att det är förbjudet och man får känna sig som en rebell helt enkelt.
Ja, det är klart. Tillbaka till dramat nu då. Den här målningen i Märsta en sommarkväll 2018, det blir ingen engångsföreteelse för Osis. Märsta station ska nu bli en välkänd bakgård för honom och hans konstnärsvänner, som Asher, eller Erik som han då heter i det här avsnittet på riktigt. Och nu inleder de här en intensiv turné. 17 juli, 28 juli, augusti, 4 nya verk, september, ja då är det nästan varje vecka de är ute. Alltid nya vagnar, alltid nya ytor. Nästan en gång i veckan det kommande året packar Jonas sina väskor med sprayfärg från Molotov, Montana, MTN eller vad han nu har för favoritmärke. Det här har jag då googlat eftersom du och jag inte begriper ett dugg om den här kulturen. Bara i det gudsförgätna Märsta är Jonas hela 12 gånger och målar. Erik är inte riktigt lika aktiv men hänger på och han har penna eller spray framme i snitt varannan vecka. Ibland gör de det här ensamma, ibland med andra och ibland med varandra. Det är verkligen ett utbrott av kreativitet som Jonas och Erik upplever tillsammans i vad som framstår som ett slags löst sammansatt nätverk. Det är ingenting nytt med det där heller om vi jämför med klassiska konstnärskollektiv som Skagenmålarna, preraffaeliterna i England på 1800-talet eller surrealisterna i Paris på 20-talet där Dalí och Max Ernst härjade. Man har roligare och får lite sund konkurrens mot varandra i grupp.
Och samtliga kända konstnärer här som du räknar upp roterar nu i graven över att de klumpas ihop med Erik och Jonas, tror jag. Men får jag ställa en fråga om Erik och Jonas, våra vänner här. Har de hållit på med graffiti länge, eller är det här en ny kärlek?
De har hållit på. De har inte hittat det här 2018.
Nej, så det här är ungefär som de som börjar spela tv-spel när de går på lågstadiet och sen fortsätter göra det fast de är 45.
Den slutledningen kan vi nu göra.
Yes.
Den 16 augusti 2018 betar Jonas av både Märsta, Ulriksdal och Upplands Väsby.
Ajajaj, det där gillar jag inte. Ulriksdal, där bodde jag förut. Det är direkt, det tar jag avstånd ifrån på en gång. Ulriksdal ska de hålla sig borta från.
Redan kvällen efter augusti 2018, då är han i Högdalsdepån i södra delen av staden. Centralen och Östra station, Södertälje och Skarpnäck, Nyboda depån eller Norsborg. Jonas, Erik och de andra har inga fördomar mot någon av SLs uppställningsplatser för tåg, vare sig inne i stan eller i förorterna. Allt för konsten, eller för klottret då, beroende på hur man ser det. Nu bedriver de en katt och råtta lek med SL som motståndare. Medan Jonas och Erik sätter sin prägel på stan får personer som Claes Keisu, presstalesman på SL, sammanbitet kommentera hur stor notan är för deras framfart. 2018 kostar klottret totalt 120 miljoner kronor att få bort.
Okej, och där är gränsen passerad för mig för ganska länge sedan. För att, apropå det vi sa innan,
det här
är inte det brott som gör mig mest upprörd. Men när det börjar bli väldigt, väldigt höga belopp som skattebetalarna måste stå för, då är det faktiskt inte roligt längre. För att 120 miljoner kronor kan man få många sjuksköterskor för om man nu ska ta en väldigt sliten och kanske inte världens bästa jämförelse, men du fattar poängen.
Och jag tänker själv som pendelresenär då till jobbet att själv tänker jag inte så mycket på det här, den här gigantiska kostnaden när jag ser de här taggarna. Men på totalen blir det pengar. Det motsvarar 25 fotbollsplaner med färg som saneras bara det året 2018. Och det är alltid från snabbskrivna taggar som Osis och Asher då, till bombade tåg som fullständigt har täckts med skrikande kulörer. Det är en klentröst att motsättningen mellan kreatörerna och resten av samhället, det är rena 30-åriga kriget. För det här har börjat redan i mitten av 1980-talet när kultfilmer som Style Wars visades på tv och inspirerade en ny generation graffitimålare. På 90-talet, när Jonas och Erik var tonåringar, proklamerade det moderata borgarrådet Carl Cederschiöld nolltolerans mot klotter. Och kanske sörjde de när det runda meckat Kolingsborg vid Slussen revs 2014. Där hade generationer av Stockholmsgraffare skapat tillsammans. Men vilka är då egentligen Jonas och Erik? Vi pratade ju nyss om tonåringar här som vill uttrycka sig. Och de som debatterar för graffiti säger ibland att de här nattliga målningsräderna, det är ett sätt för marginaliserade grupper att få synas och höras. Så killarna som står bakom Osis och Asher kanske har det riktigt jobbigt i livet. Efter tuffa dagar i skolan går de hem till sina familjer som har ont om pengar. Kanske kan de inte ens äta sig mätta. Kanske går de i trasiga skor. Är de två av samhällets olycksbarn som fattat pennan för att driva ut sina dagliga demoner genom nattlig kreativitet? Nej. Till att börja med är Jonas och Erik inte ens särskilt unga. Bägge två är över 30 år gamla. De har bägge förhållanden, bor på trygga adresser och knegar på som de flesta andra stockholmare. Och graffiti är ingen ny hobby för dem. Erik har intervjuats som en reporter redan när han var 18 år gammal. Måla är väldigt roligt och det är ett bra sätt att uttrycka känslor, säger han då. Han låter också nästan synsk när han berättar hur han tänker. Den som är riktigt duktig kan leva på graffitin och bli designer. Själv tror jag hellre jag vill ha det som en hobby. Den då 18-årige Erik klagar i journalistens artikel hur dyrt det är med sprayfärg. Det problemet har blivit lite mindre när han vuxit upp. Jonas och han är inga fattiga strävande konstnärer. De tjänar mer än en halv miljon kronor vardera per år och har råd att då köpa hundratals inkmarkers, primers och kompressorer om de har lust. Också termer som vi har googlat eftersom vi inte kan detta.
Förstår inte vad det är. Primer finns i smink, det vet jag från mina döttrar. I övrigt fattar jag ingenting.
Ja, primer är väl en grundfärg helt enkelt. Det har man ju även till båten. Och kompressorer behöver du när du ska köra airbrush. Alltså du pressar ut med tryck färgen.
Ja,
att jag ska behöva undervisa dig.
Ja, men ni på det här området är en okunnig som leder en ännu mindre kunnig.
Gud ja, verkligen.
Ja.
När Jonas förflyttar sig mellan de olika depåerna där han målar, då gör han det i en hederlig medelklass Volvo, hyrd, lånad eller ägd. Han är så fräck att han mitt i sensommarsolen lugnt går in på stationsområdet utklädd i varselkläder med texten utrymningsledare på ryggen. Det här finns video på. Alltså.
Ja, men de måste ju verkligen, man får säga vad man vill om dem, men de brinner ju verkligen för det de gör. För det är ju inte, det är inte så att det här inte kräver förberedelser och eftertanke. Det är ju vad domstolarna brukar kalla för att man har agerat med, citat, särskild förslagenhet.
Ja, det skulle man kunna säga. Ja. Det har börjat som ett tonårsintresse. Men nu är Jonas och Erik två riktiga plågoris för SL. Tåg som var tänkta att köras i trafik för att rullas ut ur depån på morgnarna målade till oigenkännlighet. Inte nog med att Osis och Ashers taggar kan reta gallfeber på transportföretaget. Claes Keiso och de andra på SL kan till och med höra Erik lägga ut texten om sina verk som i podcasten Andra sidan spåret. Och Osis, han fotar av och lägger upp sina ansträngningar på Instagram. Det måste vara tröstlöst att hela tiden vara ett steg efter Jonas, Erik och alla de andra som sätter färg slash sabbar då tågen.
Det här är ju som i kriminalfilmer där brottslingen hånar polisen och på olika sätt då, antingen lägger ut ledtrådar eller gör grejer då för att man ska visa att man är mycket smartare. Det är ju egentligen en variant av det, eller hur?
Ja, det kan man säga. Mm. De jäckar dem, som vi skulle säga på misslyckade brottssvenska.
Exakt.
Ja, det kan man säga. Och det här med de här postningarna på Instagram och i sociala medier, det visar ju också på att det här är en rejäl subkultur naturligtvis. Tiden går, färgen flyter och den 5 september 2019 så ser vi konstrundans klimax. Vi är åter i Märsta. Ett stort gäng svartklädda gestalter tar sig in och avancerar fram mot ett stillastående pendeltåg. Silverglänsande sprayfärg täcker snart vagn efter vagn i tågsättet. Från markhöjd till överkanten på dörrarna formar sig 10 stora blockbokstäver på rad. Ljusblå detaljer adderar till målningen. 360 kvadratmeter tågsida täcks med texten Djurgården. En av de maskerade målarna är Osis. Och han är mycket nöjd och stolt över resultatet. När filmer på det målade tåget sprids i sociala medier kommenterar han själv. Lätt det fetaste mission jag fått äran att vara med på, skriver han på sitt Instagram-konto. 83 613 kronor är notan för saneringen för SL den här gången. Men konstutställningar har också ett slut. I december 2019, efter över ett år av räder, grips Jonas och Erik. När polisens förundersökning rullar vidare och Stockholmsmedierna rapporterar får de lite av sitt allmänna konstnärliga genombrott, men som brottsmisstänkta. I januari grips en kille till som medgärningsman. Åtalade blir både Jonas, Erik och 2 andra män, och det handlar om grov skadegörelse, skadegörelse och medhjälp till skadegörelse. Det är alltså samma brottsrubricering som man mördar en ren.
Ja, exakt. Ett annat avsnitt i den här säsongen.
Det är intressant hur många olika typer av gärningar som kan rymmas under en enda rubricering.
Ja, men det känns som en sån här fråga man skulle kunna få på juristlinjen. Vad blir brottsrubriceringen om du klottrar på ett SL-tåg och eller skjuter en pil i en ren?
Mm.
Svar, skadegörelse, 3 poäng.
Ja, hur många veckor gick du på juristlinjen?
Jag ska fråga min brorsa som är jurist om de har fått den frågan någon gång.
Många av dem som åtalats i den här podden har inte varit så skickliga på att försvara sig. En del får vi väl faktiskt säga, Andreas, de är inte verbala alls utan ganska osammanhängande. Men så är det ju inte med Jonas och Erik. De pratar verserat i rättssalen, ungefär som om de satt i ett möte om sin tjänstepension eller sådär. Jonas verkkatalog är längst. En prydlig tabell i domarna som vi har läst innehåller 51 rader med olika händelser där han har klottrat, vad det har skett och hur mycket det har kostat att tvätta bort. Totalt har han orsakat sanering för 888 246 kronor. Erik tycks ha fungerat mer som en sidekick kan man säga. Han har 27 fall av skadegörelse på sig och det har kostat 285 481 kronor. Planerad, systematisk och omfattande skadegörelse kallar åklagaren den här konstnärliga gärningen. Uppsåtet är ju alldeles glasklart, tycker åklagaren. Men hur kan man vara så säker på att knyta just Jonas och Erik till speciella tillfällen och målningar? Och men där kommer vi in på hur de har gripits av de här olycksaliga taggningarna. För Osis och Asher är inofficiella kändisar inom graffitikulturen och det kommer nu att bita dem hårt där bak. I tingsrätten berättar graffitiexperter om vad en tagg är för någonting. Men vänta här nu, någon annan skulle ju kunna sno Jonas och Eriks signaturer. Och det där Djurgården skulle väl vem som helst kunna ha kladdat ur sig egentligen. Men då blir det då kändiskapet som ställer till det för Jonas och Erik. Erik har svårt att förklara bort att han är mannen bakom signaturen Asher. I själva namnet på hans Instagram-konto, alltså handlern då, förekommer också 2 andra signaturer. Och den ena av dem har Erik dessutom tatuerat på sin kropp. Så den kopplingen går liksom inte att komma förbi.
Bra bevisning får man säga ändå.
Ja, den är tydlig. Mm. Eriks skor, hoodie, kamotröja och LA Lakers keps. Den kan tingsrätten också känna igen på filmer. där den maskerade Erik går loss med färgburk. Och det är såklart så som det här gripandet har gått till. Mm. Man har identifierat dem på filmer och sociala medier. Mm. Dessutom så tror jag att det chattas och diskuteras en hel del i vissa forum kring de här delarna. Och jag tror att poliser som är avsatta för att jobba med den här typen av frågor ganska snabbt kan sätta sig in i den här subkulturen.
Kan det vara så som det är när det gäller annan brottslighet att man golar ut en konkurrent? Någon som tycker att Osis och Asher får mycket uppmärksamhet hör av sig till polisen och berättar vilka det är så att de ska få lite ytor kvar och själva liksom uttrycka sig på.
Nej, men hypotetiskt skulle det ju kunna hända, men det finns ingenting i det här fallet som tyder på det, kan jag säga.
Om jag skulle skriva det här som en ett drama, alltså en dramaserie, då skulle jag ha skrivit in det som en förklaring. Någon annan bitter, mindre uppmärksammad graffitimålare som golar ut de här två så att de ska åka dit. Ganska kul.
Jag är ju inte jättesäker på att Netflix hör av sig efter det här avsnittet.
Nej, men jag tycker det är kul om han liksom blivit mobbad för att han hade för dålig kompressor eller vad du sa innan. Och så tar han sin hämnd genom att skicka ett anonymt krypterat mejl till polisen.
Jonas och Erik har nu då chansen att försvara sig. Och de säger att deras Instagram-konton har delats av flera personer. Så att inte de specifikt kan knytas till de här brotten. Men de kan då inte uppge några namn på de här andra personerna och då faller det ganska platt.
Klassiker, det är ungefär som i andra case när det är en mobiltelefon som är involverad i ett brott, så är det alltid så här: vi var flera som använde mobilen eller datorn, pistolen har legat framme så vem som helst kan ha använt den. Det är samma usla bortförklaring här som i många andra fall i den här podden.
Ja, men det får man faktiskt säga, hur verserade de än är språkligt sett så. Jonas då, han har andra problem i sitt case. 3000 graffitirelaterade foton finns i hans telefon. Och visserligen kommer en hel del bilder från en molntjänst. Men alla som föreställer taggen Osis och dessutom ligger på hans eget Instagram-konto samtidigt, de är ju ganska svåra att komma förbi. Att han dessutom har klottrat första bokstaven i sin flickväns förnamn är heller ingenting som rätten har missat. Och till på köpet har polisen hittat Jonas kläder och mössor när de grep honom. Kläder som är märkta med hans egen signatur Osis, som att han har tänkt att bygga ett eget varumärke med merch kopplat till sig. Tingsrätten går nu systematiskt igenom ärende för ärende på den långa listan av klottrande. Jonas fälls för samtliga verk på listan och Erik för alla utom fyra. Jonas åker dit för grov skadegörelse och skadegörelse och döms till fängelse i 1 år och 6 månader.
Ja, och det är ju hårt och då kan man ju undra varför så långt straff. Men det handlar ju helt enkelt, utgår jag från, om vilka belopp som det här kostade skattebetalarna.
Ja, men det gör det. Och som vi minns så var det ju över 50 enstaka fall. Så det här är ju väldigt systematiskt. Dessutom, och det här är också allvarligt ser man i kommentarerna kring domen, ska Jonas betala över 850 000 kronor till SL för all sanering.
Och det är en skuld som han aldrig blir av med. Så att det glömmer man ju vad det kan leda till. Inte kul för honom, helt enkelt.
Erik fälls på samma punkter men också för medhjälp till grov skadegörelse och ska sitta 1 år i fängelse. Hans städnota går också på flera 100 000 kronor. Och det är ju många berömda konstnärer genom tiderna som har skapat skandal. Och det är ju ovanligt att graffitimålare i 30-årsåldern döms till fängelse. Så det är inte så konstigt i det här fallet att nätforumen går igång. Och på Flashback så går debattens vågor bitvis höga. Och här diskuterar man då, bara för att mappa upp den här kartan av åsikter då, om straffen var för hårda eller för mjuka. Och då är någon skriver till exempel, ja, för våldtäkt då får man kaffe och bulle och här får man fängelse.
Ja, det vet jag inte om
Flashback
jag håller med om.
Flashback är lite polariserat. Mm. De chattar också om hur korkade Jonas och Erik har varit som har gjort sig så synliga. Och det kan man väl då hålla med om. Om Jonas och Erik är för gamla. Någon skriver, alla över 10 år som klottrar är misslyckade.
Det tycker jag också var väl hårt.
Ja, men lite så. Och framförallt, eller också, så diskuteras ju om de här verken är fina eller fula. För det finns ju olika inriktningar och stilar här när det gäller det här.
Och vad är din åsikt då, Mattias? Fina eller fula?
Alltså, jag skulle inte köpa tavlor med det, skulle jag säga. Det, för mig så var det en ganska generisk och typisk graffiti-stil som man ju ganska ofta ser som pendeltågsresenär.
Men det finns talang här i alla fall, om man ska se det i den här genren.
Egentligen borde vi ju ta och ringa någon typ i kulturfrågan kontrapunkt som liksom får bedöma det här.
Nej, nu är det du som är auktoriteten, för du har skrivit manus.
Mm. Okej, det finns ju fall där graffitimålare har sålt verk för höga summor. Och då gissar jag att man då bedömer utifrån konstvärlden att det har något eget uttryck och verkshöjd och det säger någonting. Jag har inte känt någonting sådant när jag har sett de här verken.
Så det här är mer graffitivärldens hötorgskonst?
Alltså, du går ju full flashback här i polarisering.
Jag försöker få dig att ta ställning.
Ja, men jag kommer nog inte att göra det. Nej. För att jag tycker att det är alldeles för dyrt att sanera det här för att man ska tycka att det är okej. Men jag blir inte så upprörd över att det skulle vara fult rent estetiskt.
Okej, jag släpper förbi det då, så kan vi fortsätta enligt manus.
Osis och Asher delar alltså allmänheten. En del tycker att rättsfallet är upprörande och att straffen är för hårda. Andra gläds över skadestånden och att skattebetalarna då får lite pengar tillbaka. Och en kommentator ser målet mot Jonas och Erik som ett moraliskt uppvaknande för hela samhället.
Kanske leder det till att fler unga får lära sig att det är fel att förstöra för andra. Det smaklösa gullandet med dessa ungdomar är missriktad välvilja. Det är ett svek från de vuxna. Romantiseringen av kriminella är en sjukdom.
Och jag känner att det var ett så bra citat att ha med just i misslyckade brott. Medan Flashbacks fäktare går sin match överklagas målet till hovrätten som går igenom alla åtalspunkter en gång till. Efter en dispyt mellan killarna och SL om skadeståndet så hyvlar rätten bort lite grann av jättebeloppet som Jonas ska betala. Men fängelsestraffen ändras inte. Om Jonas och Erik får hålla på med måleri som förströelse när de sitter i finkan, det vet vi inte. Men att man måste stå för det man gör med sitt namn, det har de nu säkerligen lärt sig. Och om de tycker att deras straff är för hårda så kan de ju tänka på att ett av deras egna verk består av texten "Don't do the crime if you can't do the time."
Podplay, en del av